Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 54 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 8 juni 11:14. Jag sitter här i inspelningsstudion med David Bagge. Välkommen.
Ja, tack. Båda vikklädda i skjorta och ja, det känns bra.
Det är summer vibes.
Med vind både på börsen och i vädret.
Det kan man lugnt säga. Det drar. Framförallt har vollan kommit ner. Vi ser riktigt riskfyllda kontrakt som Solenergi, Hongkong, Small Cap som rippar och har gjort det i nästan en månad nu.
Ja.
Europa bottnade i mars. Asien bottnade i mars. Vi ser liksom, ja, helt klart köpare komma tillbaka här.
Ja, Hang Seng Tech-index som vi har snackat om ett par veckor, den är upp nu 37% sedan botten.
Så är det.
Det går fort.
Hongkong, min största aktieposition, tycker jag går upp varje dag.
Ja.
Och ja.
Ja, den går faktiskt upp varje dag.
Den går faktiskt upp varje dag. Så är det, så är det. Dollarn fortsätter att inte stiga.
Ja.
Och faktiskt kommer ner. Vi ser räntor som har lugnat ner sig. Kom upp här lite sista dagarna men fick en nedgång igår igen.
Ja.
Så. Inga nya högsta i räntan.
Nej.
Ja, det är väl om man tittar lite bredare så verkar alla vara överens om att vi ska in i en recession eller att vi är i en recession till och med.
Mm.
Cardi B bland annat, hon har ju så att säga tillgångar jag uppskattar, om du fattar vad jag menar, men det kanske inte är hennes ekonomiska kommentarer som jag vill följa.
Just det.
Lite samma vibe som vi tittar på förra året, alla som var liksom tokhåsare och man var idiot för att man var försiktig och sådär.
Mm.
Kändisar tweetade laserögon och det var liksom allmänt superspekulationsfest. Och nu vet alla att vi är i en recession.
Tänk vilken tid det var.
Och även om vi är i en uppgång nu så är alla överens om att det är ett bear market rally.
Ja.
Det är intressant, det är intressant.
Ja, men det viktiga är att man spelar på det och inte sitter och bäsar just nu, tycker jag.
Så är det, så är det. Och sen är det klart att det har man varit liksom fullinvesterad sedan början av året, då kanske det är svårt att agera på de här möjligheterna vi har fått. Fick en fantastisk möjlighet i mars, nu har vi återigen fått en fantastisk möjlighet att ta på oss risk. Så att det stämmer, det har ju verkligen varit den aktiva handlarens år i år.
Ja, jag skulle tro att man fortfarande har den möjligheten med tanke på att vi egentligen sista typ veckan i alla fall, kanske 8-9 dagarna på S&P. Europa är lite starkare, men S&P står ju, det är verkligen en konsolidering i tiden så länge då.
Mm.
Så där får vi se nästa.
Och framförallt tycker jag är intressant, vi går inte under 4100.
Nej,
inte en enda dagstängning under den nivån. Vi har spikat några gånger under intradag, varit fantastiska lägen att köpa om man är väldigt kortsiktig.
Ja.
Och vi lyckas stänga över nivån hela tiden då.
Ja.
Så att tycker du spelar ut tekniskt ganska väl också.
Ja, nej, jag tror att jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte åtminstone når 4,3 liksom. Det är inte så långt upp dit. Det är 3,5%.
Ta Bitcoin, en annan så här klassisk risk on temp.
Ja.
Att den inte åkte på mer igår med de här negativa nyheterna som kom ut.
Mm.
Vi drog en 5% dip, vilket är liksom fullt normalt i den tillgången.
Mm.
För att sen stabiliseras.
Mm.
Ser ut som 30K håller.
Mm. Mm.
Finns mycket trevligt och positivt att lägga i vågskålen så att säga.
Nej, precis. Och det här ska man komma ihåg att, som du nämner, vollen kommit ner. Vi gjorde i morse här på 41-40-nivån. Det är inte så jättedyrt att köpa kol, nämligen då. Om man jämför med vart vi har varit under våren i alla fall, vollmässigt. Så 45 dagars köpoption på S&P med lösen 4,3 betalar man 1,40 för. Tycker det känns som en hygglig liksom risk-reward, och tanken där är ju att vi når gå igenom striken liksom långt innan den 25 juli för den delen också. Så det blir ganska bra optionalitet i den där rackan här om vi skulle få det redan i liksom slutet, i mitten, slutet av juni här.
Jag tror fortfarande de två viktigaste faktorerna utöver att aktier ska fortsätta att gå upp, vilket de har gjort nu ett par veckor, i vissa fall betydligt längre än så, det är ju fortfarande dollarn och räntemarknaden. Och som jag ser det så, om dollarn, om det var dollartoppen där som vi pratade om och som jag började blanka, då är det brett risk on rally. Då spelar det ingen roll om det är value eller tech eller vad det är. Men
man kan säga att tech outperformar
hittills. Absolut, så är det verkligen. Men sen får vi titta på räntor också då. Och det är någonstans, commodity index fortsätter att göra nya högsta.
Det gör det.
Så att jag tycker kanske inte heller att man ska helt stirra sig blind på tech-sidan, utan jag tycker man får blicka lite bredare liksom. Du, lite recap. Vad har hänt sen sist?
Recap. Förra veckan spekulerade i någon form av rekyl in i den här veckan. Det har väl inte egentligen, som du säger, skett i pris, men det har stannat av i alla fall och jobbar ut ett tidigare liksom överköpt läge där. Vi hade ju rätt bra rally in i början, slutet av maj där. Framförallt då på alla börser egentligen. Egentligen så skulle jag väl tro att det känns som det bara är en tidsfråga innan vi får liksom nästa ben ur den här trading rangen som vi nu har väldigt definierad på kort sikt här. Får se om det krävs något triggers för det. Jag skulle tro att det egentligen inte gör det. Men om man tittar på vad som kommer, det är ändå väldigt stora datadagar som kommer här nu. Vi har ECB i morgon torsdag, eller rättare sagt när den här podden släpps då. På eftermiddagen där, vi har amerikansk inflation nu på fredag för maj då. Vi har även konsumentförtroende, Michigan Index på fredag. Sen den stora grejen nästa vecka, det är ju Fed, FOMC då på onsdagen, och den gigantiska lösen på fredagen. Och det är all time high, lösen i underliggande delta, det är 3,2 triljarder dollar. Så det är ju mer än en tredjedel av Feds balansräkning om man ställer den mot den relationen då, som går till lösen på den 17 juni. Och då har vi ett läge som vi har pratat om ett par veckor här nu, men där vi liksom i mars hade Fed-möte en onsdag och en kvartalslösen optionsmässigt då på fredagen. Som också det var ändå då var det Q1-lösen och nu Q2-lösen. Det gör ju att hela liksom landskapet rent liksom deltamässigt och optionsmässigt, då förmodligen många puttar kommer gå till lösen, för folk har ju köpt puttar för glatta livet hela våren. Om inte alla de rullas vidare så behöver ju då inte market makers sitta och hedga index på samma sätt som man har gjort under hela året egentligen, vilket då bojar för den här typen av liksom mer explosiva uppgångar som vi såg i slutet de sista två veckorna i mars exempelvis. Så att jag skulle tro att gameplanen är egentligen att Fed är, de kommer inte vara dovish därför att inflationen är ju knappast så att den har liksom kommit ner markant då. Men de kan ju egentligen kanske belysa det som de har varit ute och pratat om tidigare in mellan mötena här, att man höjer nu 50 punkter två gånger i rad. Och sen ämnar man att höja lite grann i september och sen får man se. Och det är mycket möjligt att det konfirmerar man det tänket här nästa vecka och vi har den här stora lösen på fredag. Det är mycket möjligt att det räcker för att du får den här liksom, att det går liksom åtminstone liksom 5% på ett par dagar sen, att det bara puff. Så det är det vi bettar på i alla fall. Och jag köpte in lite mer optioner idag på det.
Så det får en lite av en ryggkrökare då, mot slutet av månaden. Det är väl det som vi är inne på då. I övrigt då, det har inte hänt så där vansinnigt mycket. Vi hade ju någon från payroll till fredags, arbetsmarknadsstatistik från USA kom in lite starkare än väntat då. Räntan drog upp på det, men som du säger kommit ner igen, framförallt igår, men så hovrar kring 3%. Inte varit upp och nosa på de här 3,20. Så att ränterörelserna har ju i alla fall mattats av något. Men det man kan säga är väl de här 2,71 som vi var ner och vände på igen här för några veckor sedan. Det är ju ett väldigt viktigt stöd som kan vara lite värt att hålla koll på. För skulle det brytas så då är ju toppen inne i den där räntan. Liksom. Men än så länge är vi inte där. Men det är ju inte... Visst att bondsen kanske inte mår långa bonds som väger lite grann och kanske inte mår så här kanon när räntan går upp. Men å andra sidan så är det inte så att tech-exponering och andra går ner heller. Så att det är ju liksom...
Ja, men det vi har velat se är ju en lägre volatilitet och ja, framförallt att det inte bara fortsätter att ralla rakt upp. Och återigen, jag tror jag sa det i DTV här för ett par veckor sedan. När det är en så här... långsiktig nivå liksom, då måste vi ge benefit of a doubt. Vi har inte brutit över 3,25. Tills dess att vi gör det, då är det liksom, ja, då det heter motstånd av en anledning, om vi säger så.
Så är det. Ja. Så är det. Nej, och sen är ju då frågan, det här med recession eller inte, det finns ju helt klart två läger. Det man kan säga är ju att man redan nu eller sista veckorna börjar ändå ta till sig det här att det kanske inte blir några fler räntehöjningar efter september. Och det kommer förmodligen inte bli heller, skulle jag tro. Det är liksom end of hiking cycle där i september, om det blir liksom 0 eller om det blir 25 punkter eller 50. Men förmodligen blir det inga mer. Sen blir det väl ett par pausmöten och sen så kommer man ju behöva börja sänka räntan igen då, under nästa år då. Och då vill det ju till att man kommer ju behöva sänka räntan för att ekonomin mår så pass dåligt. Men det behöver inte bli en recession för det. Man kan ju klara sig. Det kan ju bli en mjuklandning som Fed vill åt. Det skulle man ju kunna lyckas med, även om jag kan tänka mig att det kanske blir svårt. Och det viktiga för marknaden är ju också vinstutvecklingen i bolagen, och det föreligger väl, framförallt om vi får upp det här nu ett par liksom 5-8% till in inför rapportperioden, då har vi nog fått upp fallhöjden lite grann in i Q2-rapporterna i juli där. Så att vår gameplan är i alla fall att dra ner på risk igen då efter det här liksom rallyt som vi ser framför oss då. Men det borde vara långt kvar på det.
Alltså jag har ingen alls lika klar karta som du har, men jag tycker överlag att... vi har väntat på en trigger. Vi har haft ett extremt negativt sentiment.
Ja.
Vi har pratat om det länge. Vi har behövt en trigger. Nu har vi fått in prisbekräftelse i aktier. Vi har fått dollar som kommer ner. Vi har fått räntemarknad som lugnar ner sig. Måste ändå, även om det är anekdotiskt, så är det liksom, det är tidningsomslag. Det är kändisar som uttalar sig om recession. Det är liksom, det är så negativt. Det blir intressant att se hur snacket går om S&P skulle vara uppe på 4600-700 igen här om ett par månader.
Mm.
Vad pratar vi då om? Hur går tugget och liksom sådär?
Exakt. Men det är bara fina procentid.
Det är ett par väldigt fina procentid. Och någonstans, jag menar, tech, många delar av tech har varit i nedgång sedan februari 2021. Megacaps började liksom sälja av i år, men tittar vi på andra grejer så är det inte långt kvar till all time highs och sådär. Och då kan vi inte bara hävda att det bara är energi som driver den här marknaden längre heller, utan då har vi flera sektorer som går upp och gör nya högsta. Tror det är så otroligt viktigt att inte dras med i det här negativa nyhetsflödet och hela tiden hitta, matas med en väldigt mörk världsbild. Risken är att man missar de här möjligheterna som uppstår. Och jag vet att det är lättare att agera på möjligheter. Det är dels möjligt om man har en kassa och inte är fullallokerad hela tiden, men framförallt också om man kanske är, det jag sagt förut, och det är liksom ingen det var det är, men liksom är man liksom plus minus noll eller till och med plus på året, då ser man fler möjligheter och man vågar agera mer än om man är rejält skadeskjuten och det har gjort väldigt ont. Liksom. Det tror jag är fullt naturligt. Men jag tror det finns en otrolig risk med att dras med i det här bäsiga, negativa sentimentet på samma sätt som det är farligt att förra året dras med i sån här manihås när allt ska till himlen.
Exakt.
Jag tror man måste någonstans göra sin egen analys och framförallt också bortse från nyhetsflöde och allt brus. Det är ingen av oss som vet vart vi ska. Det kan vi i alla fall enas om. Liksom.
Det var lite roligt faktiskt. Jag kollade i den här podcast-appen som är på telefonen och jag hade kollegan i den början av november förra året, då stod ju Nasdaq och så här på bakbenen. Då skickade han en podcast som han delade med mig då, som jag kommer inte ihåg vilken det var, men titeln på det avsnittet var Time for Melt-up? Frågetecken. Och jag lyssnade i och för sig aldrig på den, jag hade väl någon annan för mig, men däremot min tes var ju liksom att fy fan, nu är toppen där, och sen sålde vi all liksom Nasdaq-exponering där någon vecka senare liksom, och sen dess har vi inte egentligen varit inne och röjt så mycket i just Nasdaq, men förutom lite grann nu.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag har lite från Goldman om du vill bli lite extra bullad för juni, vad de har för de ser en teknisk bild till
en... Mangold?
Nej. Ja, just det, exakt.
Gärna. Ge mig Goldman.
Deras flow trader Scott Rubner som brukar vara med och citeras i Zero Hedge och lite allt möjligt som sitter mitt i flödena. Hans tes är att marknaden står inför en väldigt intressant liksom mer teknisk bild flödesmässigt och så vidare. Nu in i slutet av juni, vilket är ju samma bild som vi har delat här ett par veckor också då. Och hittills spelat ut väldigt rätt i alla fall då. Som han tycker är den bästa liksom setupen för ett rally som han har sett i år i alla fall då. Dels är det ju då den här stora optionslösen nästa fredag som kommer förändra marknadsklimatet enormt på optionssidan. Och sen var det första veckan förra veckan där vi såg inflöden i globala aktiefonder, 21 miljarder dollar. Allting utav det gick in i USA. Det var också första inflödet av aktier på första veckan på 10 veckor, för det har varit utflöden 10 veckor i rad. Och allting gick in i USA så att säga. Tittar vi på CTA och hur de ligger positionerade, de här mer trendföljande och volkontrollfonder, så har de alldeles för lite aktieexponering generellt, vilket då bojar för en ordentlig short covering från CTA-komplexet. Den här veckan kommer CTAs globalt exempelvis köpa 16 miljarder dollar in i aktier. Det är över 3 miljarder dollar per dag. Om börserna går upp kommande månaden så kommer de behöva köpa 126 miljarder dollar i exponering i terminer. Och går börsen ner kommande månaden behöver man sälja 17. Så att det är nog en väldig skillnad på 126 upp och 17 ner. Så att man äger inte så mycket aktier. Så att det är en väldigt skew på uppsidan där i vad man måste köpa dem. Sen finns det då riskparitet och andra volkontrollstrategier som kan behöva köpa upp till 160 miljarder dollar på kommande månaden om det går upp. Eller sälja 57 om det går ner då. Och sen då lyfter de fram återigen då
den här buybacksen som de facto rullar ordentligt fram till 17 juni då. Och det, som är någon form av peak där då.
Och bara påpeka det att alla de här strategierna är ju rent prisbaserade.
Ja, ja,
oavsett om det är VIX eller S&P eller vad det är som är underliggande. De agerar på pris och då måste man förstå att det här är det kapitalet som i alla fall en väldigt stor del av det som driver priser.
Ja.
Och de agerar rent prismässigt och ja, du kommer få den här självuppfyllande liksom profetian, den positiva feedback-loopen. Ju mer vi går upp, desto mer ska de köpa och de ska stänga blankningar. Det har varit ner mycket så de har legat tungt blankade. Liksom.
Ja. Och på det så har ju även...
Inflation spelar ingen roll, fundamenta spelar ingen roll. Ingenting spelar roll för dem utan det är bara prisbaserat.
Nej, och på det så har du dessutom då att hedgefonder totalt sett och även som vi har sett i Bofors och så vidare, vanliga allokeringsstrateger äger ju egentligen, har ju extremt mycket kassa och hedgefonder är underexponerade i aktier.
Ingen tror på att V, det måste vara ett W. Låt oss säga att det blir ett V nu då. Samma som efter våren 2020. De flesta räknade med dubbelbotten, men det blev bara ett vanligt V. Det blev ingen W där heller.
Nej,
då ska de där jaga in igen. Liksom.
Och oavsett vad man tror om framtiden och rapportperiod så är det fortfarande ett fönster nu på 6 veckor exempelvis. Åtminstone 4 veckor där det skulle kunna bli den här riktiga uppåt. Sen får vi se efter det då. Men sitter ju inte och säljer långpossar här och nu. Snarare att vi har ökat lite på de få svaga dagar som har varit då, om vi säger senaste veckan då. Och kan öka mer också för den delen då. Om vi nu skulle få någon form av lite brott på nedsidan och sen upp då. Jag skulle bli väldigt förvånad givet det som vi har pratat om nu. Så skulle jag bli väldigt förvånad om det är så att vi står och konsoliderar en vecka och så bryter det rakt ner genom 3,8 och hej och hå på nedsidan. Jag skulle bli otroligt förvånad om så sker. Jag blir mindre förvånad att vi går 10% upp. Liksom, för jag ser snarare sån scenario att vi skulle gå 10% ner kommande månaden. Fan vad bulligt det lät.
Det var ju roligt. Riktigt bullat.
Ja, det var ju kul. Ja,
nu är det du som är över i bullcampet här. Hörja.
Ja, men det var ju roligt.
Ja, kul.
Ja. Jag tror fortfarande att det är liksom Nasdaq. Om vi säger Nasdaq mot S&P eller Nasdaq mot value så borde Nasdaq kunna outperforma fortsatt. Lägger man liksom growth mot ett value-index som jag la upp förra veckan på Twitter så har ju vid den tidpunkten i alla fall hade ju tillväxt outperformat value med ungefär 5,5% på 2 veckor. Och det borde finnas helt klart liksom mer bränsle att gå i den traden.
Ja, och framförallt, vad gör Kina är upp 14% här sedan i början av maj.
Ja.
Hongkong, ett brett Hongkong-index. Vad gör Kina om S&P får sprutt 5-10% upp? Hur starkt kommer Kina gå då? Som har lett i det här. Det kan bli sjukt intressant.
Och framförallt om det blir också då tech som drar. Kinesisk tech upp 33%. Men vi vet ju också, och det har vi pratat om tidigare under året, liksom värderingsskillnaden mellan China Tech och amerikansk tech är ju liksom brutalt stor. Så att kinesisk tech har ju verkligen läggs att trumma på rätt många procent till om det vill se så. Nej, här hemma annars, jag tror Nasdaq åtminstone 13,5-14 000 om några veckor. OMX borde väl kunna ta ut de här ungefär 2,2 eller 22,50 för den delen. Det är ett par fina procent dit. Jag tror inte nedsidan är så där jätte... Men vill man ha något på nedsidan så kan man ju då stoppa ut under de här 20,40. Det är inte så här. Mm. Det är ganska bra risk-reward.
Mm. Ja, jag är fortfarande lång OMX.
Ja.
Har ökat och tycker... beter sig ganska så man vill, alltså så där, lite långsamt, det går uppåt, det känns inte som en uppåttrend, men det är det faktiskt en kortsiktig uppåttrend sen 9 maj och vi gjorde en ny lägsta 7 mars, det är ganska länge sedan.
Och även i Europa, Stoxx 50, där har vi ju en, till skillnad från DAXen då, som är lite piggare, men tittar man på bredare Stoxx 50 då, ser det ju jag har varit uppe och touchat på de här 38-54 två gånger, dels i måndags och dels veckan innan. Och en väldigt tight range egentligen, 38-50-37-60. Mm. Jag tror att den här kommer bryta på uppsidan upp mot den här gamla marshögst, åtminstone 4000 nivån. Men, och då har vi också tagit igen då 62% av hela fallet i år. Mm. Vilket är en helt normal liksom, rally från lägsta nivåer.
Och det är bara kul med konsensus där när kriget bröt ut och så vidare, att Europa var oinvesterbart och det skulle vara så katastrofalt. 7 mars gjorde DAX sin low.
Ja.
Och var inte ens i närheten av att besöka den i maj, utan det blev en betydligt högre botten.
Extrem skillnad.
Och nu ser vi ut att verkligen ladda för att bryta uppåt. Alltså, kollar man på Europa, kollar man på DAX, kollar man på Eurostox, vi är inne på var det andra eller tredje gröna månaden här. Fjärde månaden i sidled, så att det där är relativ styrka man ändå ska lägga märke till, tycker jag.
Ja, ska man lägga något i andra vågskålen då? Så läste jag lite från Morgan Stanley igår, och det är ju Mike Wilson, Word Wilson, som jag har haft med några gånger. Han pekar på att även Morgan Stanley är inne på att det finns en teknisk bild i marknaden med rätt bra rally här kommande veckor. Men han lyfter fram att det här med att för vinstestimaten egentligen, EPS och så vidare, har ju tränat uppåt i USA i år, framförallt och drivet av energi. Men han menar att det man ska komma ihåg är att nerrevideringar av vinstestimat tar tid, och deras take, eller hans take, är att den stora risken är Q2-perioden då, där de tror att rapporterna blir rätt sunkiga och att det kommer downgrades i samband med dem då. De har fortfarande mål på 3 och 4 under augusti då.
Apropå energi där, noterat rätt intressant att brun energi, det är inte så på något sätt att det har kraschat, men de facto så har grön energi outperformat brun energi här sedan i maj.
Ja.
Sa det, solenergi är väl upp över 35% nu sen botten.
Ja.
Så det där är lite, intressant faktiskt, om vi får ett bredare energirally än bara det bruna.
Mm.
Ibland är vi bruna och ibland är vi gröna. Det är ingen idé att lägga någon värdering i det eller tycka något eller hålla på något, eller hur? Utan vi får väl ta de lägena som uppstår. Det har varit grymt att vara långbrun energi tidigare år, och nu fick du det andra tillfället i år på samma nivå på den här Solar Tan som du kunde köpa. Vände på $57 liksom.
Mm.
Samma nivå, och då har du ju återigen 35% uppsida. Och tar vi ut den här toppen vid 85, då kan vi se $100. Så att verkligen
inte svårare än så.
Energi. Nej, eller hur?
Bockar vi av den också här?
Bockar vi av.
Nej, men det som är lite intressant att kolla på också, om man kollar på vinstmarginaler i bolagen då, nu jämfört med före pandemin då, om man tänker att hela pandemin var ju ändå lite stökig, får man väl ändå säga, och är ju fortfarande stökig i leverantörsled och så vidare, men trots då att tillväxten egentligen globalt har gått ner nu i både Europa och USA. Vi har haft energikris framförallt i Europa. Vi har krig i Europa. Vi har ränteökningar en mass från alla centralbanker. Och vi har haft lockdowns i Kina under hela våren. Så nu börjar bli betydligt bättre. Så är rapporterad vinstmarginal i USA på aggregat 11,6% nu, jämfört med 9,4 före pandemin då. Eller 8,8 i Europa mot 6,5 före pandemin. Och vinstestimaten har också under året hittills då skruvats upp. Det är därför som värderingarna, så är många som bara tittar på fundamenta, sitter ju liksom mer eller mindre hoppar i stolarna då. Om man är lite bullish tiltad, för att det börjar bli hyfsat billigt om man tittar till historik och så vidare. Men det är ganska intressant att bolagen har ju ändå liksom... det går ingen jättenöd på aggregat bolagsnivå. Aktiemässigt gör det, och det är väl konsumentrelaterade grejer som jag lyft fram, liksom Walmart, Target. Target som vinstvarorna igen igår för den delen.
Men där är också uppdelat, va? Vissa konsumentgrejer har gått lite bättre än andra.
Vissa har gått bättre än andra, ja. Helt klart. Men det är ju, nog är det allt så att konsumenten håller hårdare i plånkan. Men som sagt, vad man tror om framtiden, det har ju alla sina egna tes om då. Men jag tror man får fortsätta liksom spela här taktiskt, och i den bästa världen så får vi en sättning under juni, juli, eller förlåt inte juni men juli, augusti, september, och så får vi ett sjukt bra köpläge igen då för Q4-rally, och att börserna stänger året ungefär det vi är i nu då.
Eller så var det här botten och början på en ny bullmarknad.
Ja. Det är ju den andra tesen då. Faktum är ju så att Fed, de har ju börjat banta balansräkningen, och det är väl kanske troligt att inte man kommer så jättelångt i mål på det då. Men så länge liksom börser så håller uppe så här, att det inte kraschar ner, då kommer man ju, då finns ju ingen anledning att dra av på den takten för den delen heller. Men jag tror att helt klart att det blir ett bra köpläge vart det lider här i september, oktober, men får se. Nej, och apropå det som du var inne på då, om man tittar på de senaste 6 gångerna när ett år har startat så här pass bäsigt, första delen av året då, det är inte så jättevanligt, och när det sker så har 5 av de senaste 6 gångerna har året stängt på plus. Åtminstone liksom över där vi är, så att säga, om vi säger så då. Så att det är, nej, det är helt klart, visst finns det liksom en del statistik som talar för att det möjligtvis skulle kunna ha varit botten vi såg, även om jag inte tror det. JP Morgan exempelvis, de tror ju stenhårt på andra halvåret. De tror att det blir en sån här rebound då.
Nu har de varit, de har väl varit ganska bullade hela året.
Ja, det har de varit.
Det väger lite mindre tycker jag då, om man har.
Ja, men de tycker ändå det de pekar på då, det är att det är fundamentalt då, som vi varit inne på själva nyss då, risk-rewarden för aktier är bra, och de tror att den kommer att förbättras under andra halvåret. Vi har gått förbi peaken i Fed hawkishness så att säga, att de kommer att bli mjukare härifrån. Och att en recession är inte speciellt trolig, inte i Europa heller för den delen. Marknaden har redan repriceat hela liksom Fed, att det kommer inte bli så mycket mer hawkish härifrån, vilket är en viktig pusselbit. Earningsmomentum tror de kommer vara upp för andra halvåret, och yielden i aktier, utdelnings direktavkastningen är väldigt attraktiv jämfört med bonds då. Så att de ser övervikt i emerging markets inklusive Kina då, jämfört med att då developed markets, inom developed markets vara övervikt UK, vilket är en börs som faktiskt är upp i år, bland de få som är det i vår del av världen i alla fall.
0% exponering mot tech.
Ja. Det är mycket bank och hälsovård.
Och energi. Det är rätt kul att de har 0% i tech, och det är det som har gjort att det har gått bra.
Vi hade ju en ganska bra pose på i UK förra året, för vi trodde på den börsen förra året. Den var rätt trist förra året. Man skulle ha haft den i år istället.
Ja. Så kan det gå.
Ja. Och de tycker generellt för året då, value över tillväxt. Men båda de, value och tillväxt, ser bättre ut än defensiva tillgångsslag då. Övervikt energi, övervikt banker och undervikt defensivt då, på deras take där då. I övrigt har jag inte sådär liksom jättemycket. Jag tycker att det vi har pratat om de senaste veckorna, det rullar på, och jag tror att det finns mer uppsida att hämta i kommande veckor. Framförallt, det är möjligt att vi kommer stå kvar på den här nivån också innan Fed och lösen för den delen också. Det är inte omöjligt, och vi skulle kunna få en blipp ner här i närtid också med inflationssiffror eller ECB. Men jag tror att det är i så fall ett läge att våga lasta på lite mer risk och surfa mot slutet då av juni.
Ja, men bra. Det är väl inte, vi har ingen facit och vi vet inte vad som ska hända. Men S&P över 4100, fortsatt extremt negativt sentiment. Dollarn slutat ralla, räntor slutat spåra ur. Några av de absolut sämsta, mest nedtryckta kontrakten har visat styrka. Mm. Och liksom vissa grejer till och med på plus i år.
Ja.
Så,
ja.
Ja. Följ pris och följ planen och ja, ta det lugnt med risken. Ja. Det kommer säkert fler möjligheter. Men ja, inte så mycket mer faktiskt.
Nej.
Då tycker jag att vi klappar ihop boken för den här gången. Så tackar vi lyssnarna. Ta hand om er. Kul
tusen
att
tack.
Ni fortsätter att höra av er. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
Ja.
Ha det bra.
Trevligt.
Tja.
Ha det bra. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.